I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Då kör vi då, säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. En inte helt vanlig, men ganska vanlig panel är det. Jag heter alldeles som vanligt Emil Schelin. Charlie Sjöstrand känner vi igen sen tidigare. Och sen vår ständiga inhoppare. Vår första gubbe på bänken. Det är ju Emil Berggrens gamla sanning ju, att första sexor mot första sexor är det ofta ganska jämnt. Det är laget med den bästa bänken som vinner matcher, va? Och vi har ju då den bästa bänken i det att vi kan slänga in ett piggt, fräscht och förhållandevis tungt bänkvärmare. Ja, Christian Albinsson, välkommen till podden, eller välkommen tillbaka. Du har inte varit i hetluften på länge, hur känns det?
Dåligt. Om det här är hetluften så saknar jag den lite. Men jag tycker att det ska bli spännande att vara med. Jag har aldrig haft så lite att säga. Så jag kanske bara sitter och myser lite.
Jag tror att du har mer att säga än vad du vet.
Nej, jag har inte det den här gången. Det är bra, okay. Det är bra puff för att fortsätta lyssna.
Hade det här varit ett Patreon-låst så hade vi liksom, och nu får ni följa med in i värmen när vi har byggt upp det så jävla
Jag kan säga så här, om ni hänger med in i värmen nu så får ni höra vilken keps Charlie Sjöstrand har på sig under inspelningen.
Alla är ju ute i kylan redan. Jag rockar givetvis min Vremers keps och min Degerfors mugg. Vad säger du om det, HBK-an?
Nej, det är ju deppigt då med tanke på att Halmstad mötte Degerfors igår. Jag var där och kollade och det var ju spel mot ett mål skulle jag säga, men det blev 0-0.
Kul att få höra lite om Degerfors. Jag kan meddela att handbollsmässigt så har jag ju sett en hel del matcher, men nästan... jag vet inte om det hjälper, för mitt humör är ju uselt. Jag vet inte om det har undgått någon som har lyssnat på den här podden ett tag att jag håller på Hallby handboll, va? Och det har ju varit en riktigt mörk vecka. Låt oss återkomma till det. Men en av de snyggaste grejerna, jag var ju på plats och såg Hallby Amo då. Första gången tror jag har sett en seniorhandbollsmatch, eller på så här, men en handbollsmatch överhuvudtaget där tränaren hade tagit två timeouter inom... var det 5:30? Innan klockan hade slagit över på 6 i alla fall så hade Andreas Stockenberg ryckt två timeoutkort. Det är inte ofta man ser.
Men han sa väl att han skulle vara oortodoxa. Man ska aldrig veta vad man kan vänta sig av Amo. Ibland är det 6-0, ibland är det 3-3. Ibland är det två timeouter efter 5 minuter.
Ibland är det rätt kort.
Ja, precis.
Och förutom det så har ju vårt poplag MT Mälsungen då förlorat i ligan för första gången i år.
Alltså, det känns ju på något sätt som att handbollsguden har klivit in i säsongen 23-24 med den gångna veckans resultat. Men innan vi lämnar fotbollsspåret helt då. Och apropå... nej, jag ska inte göra en radio på gången. Apropå gudar och sånt. De bråkar ju en del nere i Israel. Nej, men alltså, det är ju så här, jag känner folk som fram till igår då bodde i Israel. Jennys kusin är gift med en fotbollsspelare som spelar i den israeliska ligan. Och det är så jävla sjukt, för hennes liksom moster och morbror då var, de var där och hälsade på. Så de liksom kom hem natten mellan torsdag och fredag. Jag träffade liksom den här ingifta morbrorn på fredag och pratade om fan, hur var det i Israel liksom. Ja, men det var kanon, och vi var i Jerusalem. Herregud, där man kunde inte vara flera dagar. Finns ju mycket som helst. Tel Aviv, skitfint. Och så var vi bara i Döda havet och bla 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 bla. Det var liksom fredag förmiddag. Lördag morgon så bara vaknar vi av att så här, men, eller liksom man vaknar ju till nyheten om att nu jävlar har det liksom sprängt. Och de bor ju så här 4-5 mil från Gazaremsan liksom. Så de har ju då fått gå ner i sitt bombskyddsrum eller sånt skyddsrum som de har, som ingår i huset de fick av klubben liksom. Det kändes så jävla bisarrt när de sa det. Ja, men det är kanon, vi har egen pool. Vi har liksom, det är jättefint här, bor i fint område, eget skyddsrum. Och så typ fnissar man lite, men liksom de, ja, det var bara rätt ner i det jävla skyddsrummet. Sitta där under konstant flyglarm i 4 timmar. De bara hör hur det smäller utanför liksom. Och sen så bara nås de av att ja, men då ska alla utländska spelare i den här klubben, de ska liksom skeppas iväg. De ska lämna landet. Så då liksom sätts de på någon buss och ska ta sig till flygplatsen. Och så blir liksom flighter inställda. Så de, liksom, de satt på den här flygplatsen i 18 timmar. Visste inte vart de skulle. 2 barn, jag tror de är typ 3 och 4 år. Och så nu, om det var i natten och sånt där, så landade de i Dubai då, av alla ställen. De skulle liksom först fly via Turkiet, och sen skulle de skeppas, det skulle vara typ Bryssel eller någonting. Och det ena flyget efter det andra blir inställt och ingen vet någonting. Alltså jävla konstig, alltså jävla konstiga timmar och dagar liksom, som det har varit här.
Ja, fy fan, ibland så är verkligheten, alltså ibland tänker man att så här, ja men Israel, det är liksom som Sverige ungefär, lite såklart stökigare, och sen bara pang, förstår man att det är något helt annat. Det är fan läskigt i världen nu, tycker jag, med allt skit som pågår med krig överallt och sprängningar och det ena och det andra.
Ja, och så liksom så här, ja, det här är ju så jävla off-topic-podden, men då var det ju till så här, ja, ja men du vet de här, alltså våra barn känner ju deras barn, alltså det här är ju våra, ja vi umgås ju med de här när de är hemma och sådär liksom. Och så förklara för våra pizzabarn då att ja men det här har hänt, och de bara, ja varför är det krig, liksom så här, försöka ta Israel-Palestina-konflikten på 10 minuter på väg till godisaffären, där man känner ju inte att man bottnar riktigt, och så liksom, aha, men han på min förskola, är han också från Israel? Bara, nej, han är ju från Syrien, men där är det också krig. Och så liksom så här, det är så sjukt som du säger. Ja men alla de som kom hit som bodde i liksom bodde där och där då. Ja, de är från Ukraina. Där är det också krig. Alltså det som du säger, det är bara helvete. Vad fan, det känns som att man snart är i minoritet liksom.
Mm. Men det var ju någon som sa det att jag tror i och för sig det var kopplat till fotboll, att fotboll är den absolut viktigaste av de minst viktiga sakerna. Och det är så som jag ser på sport, att det är ju egentligen helt betydelselöst. Men i såna här stunder, ännu mer än någonsin annars, behöver man ju någonting där man verkligen kan bry sig och skrika på en domare som man tycker dömde fel i minut 59. Och vara helt och hållet fokuserad och inne i det, trots att det absolut inte spelar någon som helst roll jämfört med den stora världen. Liksom.
Mm. Känns det inte lite bättre nu då, angående Halby? Nu när du har fått lite perspektiv. Fick du skrika ihop med farsan på läktaren där i Jönköping? Eller?
Ja, det fick jag. Jag skrev ju till er då. Det är ju något väldigt härligt att gå på livesport när man bryr sig väldigt mycket om hur det går. Och det var extra fint, för jag var hemma i Jönköping egentligen för att begrava farfar då. Så det var ju liksom en känslosam dag och sådär, och jättefint, och egentligen liksom så här, ja, allt det var bra egentligen. Men så var det så jävla skönt att få glida iväg med farsan gå på match så som man gjorde när man var liten, sitta i idrottshuset trygga vrå. Jag tror jag satt precis bakom Hallbys damlag också, vilket gjorde att jag då blev jag lite mer självmedveten när jag stod upp och skrek efter passivt eller vad det nu var. Men jag tycker ändå att jag...
podden.
Känslan var att så här, och så tror jag att jag satt nedanför ordförande också. Så att viss självmedvetenhet fanns kvar under stundom. Men det blev ju en så jävla jämn och spännande match. Så jag släppte det allt eftersom. Och de här primalskriken som man kan ge från sig bara på en läktarplats, det är väldigt renande ibland. Det kändes som att jag gick igenom en sån katarsisprocess där och så kom jag ut ren och fin på andra sidan.
Och vad heter ordföranden i Hallby?
Ja, här satte du mig på pottkanten. Det är ju mer din typ av information, va? Jag är mer... Jag kan namedroppa liksom tredje valet på vänsterkanten i B-laget, men ordförande har jag dålig koll på.
Ja, men varför jag frågar är för att jag tror att han har sommarställe där jag har sommarställe.
Mm-hmm.
Där jag sitter nu.
Ja, vi får släppa den bollen tror jag. För jag sitter inte heller så jag kan googla fram det. Men
världen är liten och så vidare.
Mm. Särskilt styrelseproffssammanhang där du florerar, Christian. Jag tänkte faktiskt fråga dig om det. Det är en av sakerna som är bra när du är med, att man brukar få ett lite sånt, du brukar alltid ha något litet instick för att du är involverad i så här saker kring landslagen och mästerskapen och sådär, men du är inte det längre, eller? Du har ingenting att göra med det här kommande dammästerskapet, eller hur ser det ut?
Jo, jag sitter i det bolagets styrelse fortfarande som Christer Bergström är vd för, som arrangerar mästerskapet, så det gör jag, men... Det känns som att det har varit lite svårare och jag tror att det kommer väl igång snart liksom. Alltså under sommaren känns det som att det är så svårt att prata VM, och det känns som det är så långt fram till december, känns det som. Så nu är solen framme här ute, jag var precis ute och gick, och det känns som en sen sommar, men snart måste det ju börja intensifieras med det arbetet för att kunna sälja de biljetterna som krävs för att det ska bli fullt i Göteborg. Men jag vet inte vad ni säger om det. Ja, det är svårt kanske. Nej. Att ha två mästerskap under samma år faktiskt. Med samma organisation.
Ja, eller det vet jag inte. Men det kan man ju tänka sig. Att det kanske är. Men nej, det är ju svårt. Jag känner inte heller riktigt att det närmar sig VM. Men det här landslagsuppehållet som vi befinner oss i just nu då, där damerna ska spela, det kanske liksom höjer pulsen lite grann. Ja, att det är dags för landslagshandboll.
Men då är det ju Färöarna ju nästa vecka. Så det kanske inte höjer, jag vet inte. Men det är väl SVT som...
Nej, men bara att det spelas landslagshandboll.
Ja, nej, det är sant. Och SVT sänder väl, tänker jag. Eller det kanske är kval, kanske i och för sig via Play.
Jag vet inte. Var går matchen? Den eviga frågan.
Just det.
Som man är lite den här trött säsongen.
Ja, verkligen. Ja.
Men det är ju inte, det är inte bara sommarboende nu mer, antar jag. Alltså, du har ju liksom köpt hus på riktigt i Halmstad nu.
Ja, men jag tror inte att jag kommer nog vara här ungefär lika mycket ändå. Men det känns ju, det är klart att nu skiter väl exakt 99,9% av alla lyssnare i det. Men lite mer, alltså det blir, när man köper hus någonstans så blir det väl där man tänker sig att det är där man ska bli gammal liksom. Så är det ju.
Ja, och då, det innebär ju också att du kommer väl punkta drott ännu hårdare nu då.
Ja, precis. Jag kommer kunna gå på fler matcher. Det känns ju kul. De har ju inlett fint ju. Bubblar lite.
Det har du ju sett då. Så att du liksom har få bullets. Drott är ju på sätt och vis en bullet ändå.
Ja, och det vi kan prata lite om. Vi kan lansera att vi kommer göra en legendarmatch likt den vi... där vi liksom egentligen lärde känna varandra på riktigt, Emil, var ju när vi gjorde den här filmen om Bengen Boys och ser det med Bengen Boys mot världslaget 2014 i Halmstad Arena som var fullsatt. Och ja, det har vi dratt innan, men Tutskin och Köpkin och Lavrov och alla de där var med. Glenn Solberg var ju nästan bäst på plan, för övrigt.
Mm.
Vilket är kul med tanke på hans uppdrag nu då. Men vi ska göra en legendarmatch mellan Dott och AIK den 30 december, alltså dagen innan nyårsafton. Så att det håller Lövet håller på att mobilisera tillsammans med Tony Larsson då, AIK, och jag skriver med lite drottare.
Har vi några namn som du kan droppa redan nu som kommer lira?
Ja.
Jag vet ju att är det något du brinner för så är det ju att droppa namn på gamla drottspelare. Nämligen.
Kommer Christian Zaharia?
Jag har faktiskt inte skrivit med honom. Han bor ju i USA tror jag. Men jag har funderat på honom och Daniel Kobes också såklart. Sådär.
När du skriver till Christian Zaharia och frågar om han ska vara med. Mm. Kan du inte lova att du erbjuder honom en faxapparat som ersättning?
jo, det är klart. Det är en bra idé, det ska jag göra. Nej, men alltså jag tror att AIK-läget kommer mobilisera rejält, vad jag har förstått, med Jubbo, Lövet, Peter Gensel, Wislander, Boken, alla de där. Jag vet inte om Charlie Sjöstedt har fått frågan, eller?
Åh, oh, herregud. Vilket jävla underbetyg. Fy fan, vad deppigt det hade varit.
Ja.
Att få, alltså så här, åh gud vad pinsamt.
Men jag tänker att
den frågan.
Du och jag, min lilla idé är ju att du och jag ska kommentera den här matchen. Ju, beroende på vad den ska sändas.
Det hade ju varit svinball. Men jag tänkte brev, de riktiga Drott och RIK möts ju också. När, har du någon koll på när det är?
Ja, men det är ju samma dag.
Ja, det är samma dag. Det är så det ska bli liksom som
förlåt.
Ett litet dubbelarrangemang där då.
Ja, förlåt. Det tänkte jag var givet, men det var det inte. Nej,
ja, nej.
Förlåt. Ja.
Fan vad roligt. Det här är en... Det var nyheter för mig och en idé jag ställer mig bakom. Det är,
om jag kommer.
Ja, men fan vad gött. Men det här kanske kan bli en sån liksom upptakt också till Final Four. Se hur liksom Halmstad har som tilldragelse när det gäller såna här evenemang. Bara några månader senare är det ju Final Four ju.
Det hade ju varit så jävla roligt om det blev fullt på den här grejen. Alltså, Drott RIK i Allsvenskan följt av exakt samma... Det är ju samma gäng förutom Tutskin och Lavrov som ni hade 2014. Ja. Det är ju samma i Magnus Andersson och Lövet och Gensel.
Ja, ja.
Alltså, och det blir fullt.
Ja.
Och sen är det Final Four 2 månader senare. Lite svalt. Det är svårt att ha 2 så stora arrangemang i samma stad.
Ja, det hade varit väldigt roligt.
Men det här blir fan, det här är jag superpepp.
Ja, jag tänkte faktiskt på det när jag gick runt här innan. Gick på en liten promenad. Fan, som du säger, det, jag måste ju... Nu outar vi det som första medie då. Men vi måste ju börja jobba med den här matchen. Men det känns som att AIK, både AIK och Drott är väldigt peppade. Och tanken är att dela på intäkterna. Så att när det blir sälja sponsorskap då... så kommer man dela broderligt på intäkterna, vilket också känns
klart att RIK är nöjd, klart att RIK är peppar då.
Ja, men de har ju också prioriterat finans Nisse Wiberg som borde kunna liksom tända hand på detta, så har de ju hämtat hem.
Och fler legendarer.
Ja,
no offense.
Jo, men det är sant. Ola Lindgren ska vara i Sälen eventuellt, men jag tänkte att ja, exakt, han får fan inte vara i Sälen. Så att om man har det här så får han tänka om.
Ja, så är det med det.
Mm. Ja. Charlie, du öppnade ju dörren för lite handbollsgudssnack. Och det känns som att de 3-4 senaste säsongerna så har vi suttit här och sagt att herrarnas liga är den roligaste, jämnaste, mest skruvade vi någonsin har sett. Men oavsett hur sjuk, skruvad och spännande den har varit de senaste åren så är det ju ingenting mot i år. För att nu är den ännu galnare än vad den någonsin har varit tidigare. Och den här senaste veckan har vi ju resultat som helt och hållet är upp- och nervända världen. IFK Skövde som vi pratade om som ett svajigt gäng. IFK Sävehof pratade vi om så sent som förra veckan som ett så här tryggt, stabilt lag. Nu har de 2 raka torsk då mot Hammarby och sen senast nu då mot Skövde. Den som såg den komma får jättegärna höra av sig, för då vill jag ha tippningsråd till nästa vecka. Karlskrona som har inlett blekt den här säsongen slog ett Hammarby som inför den matchen var helt obesegrade. Amo inte längre obesegrade, kanske inte riktigt så vad ska man säga, förvånande att IFK Kristianstad har fått igång maskineriet och vinner den matchen, men det är ändå ett lag som låg i botten mot ett topplag. Vi har andra resultat som sticker ut kanske inte sticker ut så då, men Lugi som bottentippade inför säsongen slog Hallby. Helt upp och nedvända världen. Det ena laget slår det andra, som slår det tredje, som slår det fjärde i en kedja som absolut inte går att hitta någon logik i.
Nej, eller så här, det är svårt att se när den ska komma. Och göra sig påmind handbollsguden, det är det som jag tycker utmärker den. För vi har också sagt att det är liksom så jädra svårt tippat allting i år. Och att det finns, alltså jag tycker det finns 12 slutspelslag på de här 8 platserna. Och så, men just när man börjar skönja det man tror är ett mönster då, att jävlar vad Hammarby ser stabila och bra ut. De kommer liksom inte, det kommer krävas mycket för att knäppa dem på näsan. De klarar av att vinna borta mot Sävehof när allting, liksom när de har skador och röda kort och pappaledighet och allting liksom. Och sen så åker de på pumpen mot Karlskrona. Det är den flippen då. Och när vi precis har sagt, vilket visserligen är sant då, man kan ju inte betta på IFK Skövde. För vi sa ju det, att alltså, de är ju hur svaja som helst, men ja, fan får de till. Inget lag kan ju räkna med och bara hämta poäng där. Och precis det som de visar nu. Ja, de fick det att stämma och då tar han sig off. Men det är märkligt att det är ofta att det händer liksom i sekvens. Att alltså, Halby som var... För Halby har inte heller riktigt fattat hur de har kunnat vinna de 3 första eller vad de gjorde. Mot liksom, ja, men så stabilt och så imponerande. Och så att de ska torska mot Lugi. Som vi bara dömt ut. Det är ju det som gör det så jävla prekärt. Alltså. Det är fel ord.
Men man är väldigt glad att man inte livnär sig på betting i år. Det hade ju gått fullkomligt åt helvete. Men Christian, du var lite inne på det innan och du har sett färre matcher nu än vad du har gjort någonsin. Vad kommer det sig av? Är det en typ av bitterhet för att du inte rör dig i rutan lika mycket? Eller är det det här luddiga med handboll live som gör det? Eller vad tror du att det kan ha att göra med?
Ja, alltså, jag är inte bitter för att inte vi, men det är roligt. Och det var roligt att ha de här magasinsprogrammen, så det tycker jag är väldigt, väldigt tråkigt. Det är väl med det. Och då känner jag, då behöver man ju inte vara lika uppdaterad, såklart. Men sen är det ju, och det här, jag är ju 42, men jag beter mig som jag är 62, det vet ju ni. Men det är ju, för mig är det ju en skön grej att ha matchen på tv-skärmen. Inte datorskärmen. Och det är så jävla dumt, men så är det. Och då blir det att jag kollar lite mindre. Men däremot så måste man säga att det är ju, när jag väl kollar så är det, jag tycker att sändningarna har de ju fått till nu och sådär. Det är ju inget att gnälla på när de väl liksom funkar så. Men,
nej, verkligen.
Men, och sen såg jag just Karlskrona Hammarby, för när vi var där nere och körde Karlskrona-matchen så blev jag lite förtjust i, alltså både staden, jag pratat om innan, men staden var ju så jävla fin. Hallen, kanske den bästa, jämte Ystad och kanske Eskilstuna. Tycker jag. Och publiken hade ju kommit. Nu får man väl se hur länge den kommer då. Men det var 1500 tror jag. Och sen är det ju kul att se Hammarby då. Eftersom vi har Josef där. Vi hade vi inte Josef där just den här matchen. Men normalt sett. Men sen måste jag säga att jag tyckte det var kul att de vann. Jag tycker de gjorde det bra. Jag tycker de var förtjänta av att vinna. Så det tyckte jag var kul.
Josef var ju där i Karlskrona. Men han... gjorde ju inget avtryck.
Nej, det var så liksom,
vi låtsas att du är reserv. Vi låtsas att du är reserv här, Christian. Men Josef är ju petad. Han har gjort 0 mål eller något den här säsongen. Tror jag.
Han är ur form. Han måste bli bättre om han ska vara med i podden. Så är det.
Ja, alltså, det måste ju finnas någon jävla lägsta nivå liksom. Han har gjort minst mål i hela Hammarby.
Men just det, nu kommer jag på att han var med. För han har ju de här fina passningarna där han slår de stenhårt ner i golvet och upp till en liksom nästan in i målgården. Om ni har noterat dem.
Blir det något mål då?
Ja, inte av honom själv då möjligen, men kanske Anders Wik Widberg eller något liknande istället.
Ja, nej men precis. Vi har varit inne på det också, att Karlskrona är ju en jättespännande och fin nykomling på alla sätt. Att det känns som att de lite grann, på sätt och vis lite oflyt att komma upp precis just nu när det är så jävla knivhårt och dessutom då i konkurrens med Amo som ju har liksom börjat ännu jäkla bättre. Sen måste jag säga att både, alltså satte stora frågetecken för både Önnered och Kristianstad. Därför måste det ju kännas så jävla skönt för dem själva att ha den här veckan i ryggen. Alltså det är ju en direkt motsats till Hallby med 2 raka torsk. Önnered först liksom krigar sig till en poäng i Kristianstad, vilket jag tror blir liksom startskottet. Och sen så slår de helt rättvist Ystad på på hemmaplan. Så där, alltså efter två raka 12-måls torsk i ryggen och ifrågasättande. Och dessutom en stökig vecka med tanke på att domen har fallit nu då mot Pontus Ward Wiklund.
Just det, ska vi ta en liten...
flygplatsincidenten.
Mm. Ja, precis. Behöver vi en recap på det att Pontus Ward Wiklund ju skämtade när han... Nej, det behöver vi ingen recap på. Man skämtade ju om det här bombskämtet på Kastrup i Köpenhamn då, när de var med något ungdomslandslag. Och vad var det? Han fick nu då 2 månaders villkorlig dom.
Mm, precis.
Vilket väl i praktiken då... innebär ingenting, va? Om man inte begår något nytt, någon ny incident under den tiden. Och
det beror på vad villkoren är. Men jag vet inte, det är säkert, jag vet liksom inte alls om det är att han ska befinna sig i hemmet senast klockan 20 på kvällen. Eller om han
just
ska
för
befinna
såna,
sig
såna grejer.
Inga fler pappaskämt under 2 månader.
för det är ju precis det är ju det var. Det var en hård dom för ett pappaskämt. Men vi har ju en gannen här borta. Han kapade ju träd då. Finns en dokumentär numera om det på Spotify man kan hämta ner. 4 avsnitt, kanske 2 för många, men det är ganska intressant. Och han åkte i fängelse då 1 år för att han kapade träd till förmån för sin egen utsikt då.
Jävlar.
Så det var, vad fan sa jag det för?
Ja, men det hade med villkor att göra kanske.
Ja, precis. Och då, jag kan inte hans dom helt och hållet såklart, men vad jag vet är att när han då, för han satt på riktigt också i fängelse 73 år gammal. Men när han kom ut så var det ju sådär att man var tvungen att typ vara hemma vid 8 eller någonting. Mm. Alltså han fick inte vara utanför dörren.
Inte gå i närheten av några träd.
Nej, ja, just det.
Som såg
så står, 300 meter. Som såg inbjudande ut. Ja. Nej, man fick liksom inte gå ner här till pianobaren som han frekventerar ganska mycket på Hotel Tillsand med sina kompisar. För att han hade, ja. Så gissningsvis så finns det lite sådana grejer också. Vilket ställer till det om man är tränare i handboll. För då kan man inte åka på bortamatch.
Nej, och sen i väntan på dom så är ju Kristoffer Brännberger också avstängd för incidenten mot Kristianstad. Där han gjorde en klassisk, va? Försöker täcka skott, ser en motståndare som går förbi. Landar sina egna armar i ansiktet på Marcus Olsson då.
Men här är en fråga, för att när jag såg det klippet så hade jag inte reagerat på det, tror jag. Om jag inte liksom hade haft all bakgrundsfakta. Men menar du som har spelat på högsta nivån, Charlie, för mig ser det lite ut som att man försöker täcka skott och i all liksom hast så hamnar fingrarna på huvudet på motståndaren.
Mm. Absolut. Så ser det ut. Men det är ungefär... den bästa jämförelsen jag kan dra är det här med när Danbeck Hansen råkade ramla på folk. Som han gjorde ett par gånger varje säsong. Eller liksom så här, var och varannan match så råkade Danbeck Hansen ramla på någon som låg ner på golvet. Och första gången man ser det så såg man, fan, det var ju, han bara snubblar ju. Andra gången också, var konstigt att man snubblar 2 gånger. Och det är lite samma här. Alltså det här är, den här rörelsen är, vi har sett den förut. Så därför så tror inte jag att det var någon olyckshändelse. Även om han har slipat på den så bra så att den är oerhört snygg. Så att det är min take på det, att jag är helt säker på att den är överlagd. Och domarna verkar ju i alla fall vilja att det ska granskas då. För det är ju det ett blått kort betyder. Ett blått kort är ju egentligen inte grövre än ett rött kort. Utan det är bara att jag tycker att någon ska titta på det här. Så att jag köper det. Däremot så fattar jag inte riktigt. Alltså här, avstängd i väntan på dom. Är man det alltså? Jag trodde att man, för innan har man väl såhär, jaha, ska han spela? Ja, domen, de har inte hunnit fatta något beslut än. Så det känns som att folk har spelat och sen så kommer domen. Då har han liksom hunnit spela en eller 2 matcher, men så är det inte nu då.
Nu häktas han så att säga, om man ska använda de här juridiska termerna.
Ja, precis. Precis.
Nej, men någon som vet mer om det får jättegärna höra av sig, för när vi började spekulera i sådär, men hur lång avstängning tror vi att det rör sig om den här gången då? Tror vi att det blir liksom en månad eller 2 veckor eller 3 månader eller sådär? Så var vi ju inte överens om hur långt vi tror att han kommer bli avstängd, men vi var överens om att det inte riktigt går att säga om hur långt det kommer vara, för att det finns ju inga, i alla fall då, tillräckligt tydliga för oss statut och så i att man kan göra en sån spekulation. Och lite samma är det med det här. Ja, är man avstängd fram tills domen kommer då, eller hur funkar det? Jag vet inte.
Ja, nej, men nej, jag håller med. Och det, man är ju, jag känner mig totalt vilse i det här sedan den här domen i Svenska Cupen som Brännberg fick efter armbågen mot RIK. För där var ju sådär, det är en sak vad man tycker att situationen i ett vakuum ska rendera i för avstängning. Och så är det en sak att hur mycket väger de in att det är han? Är det en häxjakt på honom? Eller vad, han, vad man nu vill använda för ord? Är det liksom rimligt att ja, men det är tredje, fjärde gången på kort tid, då ska det vara ett hårdare straff? Så har det ju låtit. Därför vart man ju så jädra... Jag har varit jätteförvånad när det bara blev då ett par veckor. Eller han missade 4 cupmatcher i princip och kunde spela handbollsliga premiären. Inte för att jag tycker att armbågen i sig var så jävla ful, men för att liksom, de slog personligt rekord i princip 2 gånger om säsongen innan i att stänga av honom länge. Så därför så känner jag att jag inte är den blekaste. Med tanke på att det är liksom, det som du beskrev situationen, Christian, så ja, då kanske det räcker med 2 matchers avstängning. Men ska de sätta ner foten och göra, och statuera exempel, ja, då kan det ju lika gärna bli 3 månader igen. Så att man, jag, apropå betta på Skövde, jag vågar inte betta på vad det här renderar i för avstängning. Men med det sagt så är det ju ändå imponerande då att de dels lyckas ta den poängen av Kristianstad och sen följa upp det med liksom stabil seger mot Ystad. Så de verkar ju ändå ha samlat sig under det på något sätt. Och det kanske är, ja, nu var ju inte han med då, Pontus. Och det kan man ju förstå. Man fått liksom villkorlig fängelsedom, så kanske man inte är så jävla peppad på vara med på bänken sen på match. Eller så kanske man inte får. Det vet vi inte heller. Men då är det ännu starkare. Kanske lite på grund av det. Att det har varit väldigt mycket fokus på Önnered. Mycket negativa saker har hänt. Det kanske har fört dem samman och gjort dem mer fokuserade. För att jag tycker att spelmässigt så har de ju höjt sig. Och det är ju inte... Jag tycker inte det liksom går stick i stäv med vad vi har sagt. Utan tvärtom. Det ger oss bara vatten på våra kvarnar. Så när de fokuserar på handbollen. När de tar tillvara på sina styrkor. När de inte försöker liksom coacha bort matchen på ett komplicerat sätt. Då är de jävligt bra.
Spelare för spelare, en trupp som har i semifinaler att göra, har vi slagit fast några gånger. Vi kan väl också bara nämna att vi håller lite koll på damernas Svenska Cup åttondelar som har spelat nu. Men det har inte spelats klart och därmed är inte heller kvartsfinalerna lottade och sådär. Så vi återkommer till det när hela den åttondelsfinalsomgången är färdig, det vill säga nästa vecka.
Jag tänkte på ATG. Jag lunchade med en kompis från ATG och han berättade om var någonstans i liksom hierarkin handbollen står sig i omsättning på spel. Har du någon gissning?
Oj, vad, alltså i svensk kontext pratar du här nu då?
Precis, hos ATG då var, gissar jag att det är där han kan fiska siffror.
Och du vill ha sporter då? Eller vill du ha ligor?
Liksom? Ja, trav var ju störst för dem såklart, men sen... Nej, men nu pratade vi sport, ja. Så fotboll och ishockey såklart. Och sen var faktiskt tennis den som omsatte, den sport som typ omsatte mest hos dem, för att det fanns några riktiga storspelare där. För där kan man spela på så här nästa serve och alltså där, de som sitter och spelar liksom.
Uff, som, det som låter, det låter inte helt sunt att sitta och vänta på nästa serve.
Det, jag tänkte också det. Det blir ganska deppiga dagar förmodligen.
Men vadå? Alltså så här, om man räknar in tennis, det kan ju inte bara vara svensk tennis. Då räknar man också Champions League-fotboll då, eller så här.
Ja.
Alltså handboll generellt. Ja, det står. Exakt. Okej, då tänker jag så här. Fotboll, hockey, alltså så här, trav, fotboll, hockey, tennis, baseball,
Ja, men precis, det var väldigt långt ner. Alltså det var 15, typ runt 15 plats.
Ja. Ja. Herregud, jag kom inte på 14 sporter.
Men när det är mästerskap så ökar det såklart. Men det var ändå liksom lite att vi som tycker det är kul med betting och handboll, vi är nog inte så jävla många.
Nej, det är nog så. Jag tänker också att så måste vi tänka på handbollen överlag också. Att för 99,9% av människorna så är handbollsligan, oavsett om vi pratar herrar eller damer, ingenting. Utan det är landslagen som är hela grejen när det kommer till sporten handboll. Med tanke på landslaget och vikten av det så finns det ju en väldigt stor snackis från den gångna veckan som har flugit, tycker jag, ganska mycket under radarn, och det har inte snackats så mycket om det. Och hade inte vi nu glidit lite in på landslaget sömnlöst och oplanerat, så tror jag att den hade glidit även under vår pods radar. Nämligen att landslaget har förlängt med Glenn Solberg. Ja. Ändå av de absolut i särklass viktigaste positionerna i svensk handboll, och en landslagstränare som då har varit väldigt framgångsrik sedan han kom. Men vi pratade om det sist, att under förra mästerskapet då såg vi ju en tydligt nedåtgående trend, och vi spekulerade lite sprickorna liksom mellan Solberg och Apelgren och vad det här ska leda till, och vi pratade om att, ja, men kanske bra att avvakta lite och se vad som händer nästa gång och vem som står på tur för att ta över det här landslaget. Så gick ju vår diskussion efter det mästerskapet. Men nu då, lite i skymundan och helt och hållet mellan mästerskap, så väljer förbundet att förlänga med Glenn Solberg, trots att han har kontrakt en bra bit kvar.
Ja, men jag fattar inte tajmingen på att förlänga nu. De har ju säkert en anledning. De tycker så här, annars hade de inte gjort det. För jag kan inte fatta att man inte avvaktar EM. Alltså mot bakgrund av precis det du har sagt. För å ena sidan, det finns, alltså han är den framgångsrikaste förbundskaptenen. Alltså hans resultatrad är omatchad sen det var liksom Bengan hade dem. Börjar väl med att komma tvåa på VM. Och sen typ femma på OS eller vad det var. Och så EM-guld och så fyra nu senast. Det är liksom topp fem på fyra mästerskap i rad. Och varav två är ett guld och ett silver. Så här, ja, no-brainer. Honom ska vi ha, absolut. Men som du säger, jag upplevde inte att det var... Alltså det var ganska mycket i eftermälet av senaste mästerskapet som var så här... Ah, det här var sisådär. De här sprickorna som du säger, som man tyckte man såg. Det började bubbla redan när Boqvist fick gå där. Man inte riktigt fattade. Och sen så gick Sverige från att vara det landslaget som släppte in allra minst mål. Till att vara det som släppte in allra flest mål. Och okej, det kanske inte var... Alltså, Boqvist kanske saknades ändå då. Alltså alla de här frågetecknena.
Ja, där var ju misstanken från vissa, inte nödvändigtvis från oss, men som man hörde, att det där landslaget som vann i början kanske snarare var en frukt av Boqvist taktiska kunnande snarare än Glenn Solbergs taktiska kunnande.
Ja, och liksom när det börjar sippra ut såna här grejer, och så pass liten är trots allt Ankdammen handboll, även om det är hela vägen upp på världsnivå som det är här, så är det inte så många steg ifrån att man nås av både det ena och det andra, även om vi sitter här nere på liksom våran hobbypoddnivå och bevaka ligorna mest, så är det så här, två handslag bort, eller liksom man nås av grejer som sipprar ut, och det sipprar ut rätt mycket efter hemma-VM senast som var så här, okej. Ja, men som jag höjde lite på ögonbrynen åt, och därför kan jag inte fatta riktigt att så här, han kanske är svinbra, han kanske ska ha förlängt. Men jag kan ändå inte fatta varför du inte väntat till EM. För att det är inte heller så här, det krävs inte jättemycket. Det är en felpassning mot Tjeckien, eller att Palicka är lite sämre någon dag. Det är skillnaden mellan att åka ut i gruppen och gå hela vägen till final på den här nivån liksom. Och säga att Sverige kan göra ett helt okej mästerskap och komma sjua. De kan spela helt okej handboll och komma sjua. Det är liksom, så jämnt är det i världstoppen. Men då är det ännu så här, okej, nu kan de bara sjua. Någon är förbannad igen. Det kanske är något annat. Ah, varför får inte han? Det är ständiga, vem som blir uttagen och inte. Och så då, så kanske det är plötsligt det här missnöjet har pyrt ännu mer. Ja, ah, då har du signat upp dig för ytterligare två mästerskap. Alltså om du har ett kontrakt som sträcker sig över EM och sen dessutom över OS, varför ska du snabba? Varför ska du förlänga nu? Det fattar jag inte.
Det var ett mästerskap plus OS som man hade inom ramen för det här innevarande avtalet, eller?
Precis. Okay. Det kommande EM och OS nästa sommar.
Ja, det jag
kan efter det löper kontraktet ut.
Det här har jag 100% noll insikt i, men
100% noll.
Då är det verkligen noll. Det var Jerka-podden för övrigt som hade synpunkter på när jag liksom överdrev mina så här ställningstaganden. Då upplevde de att folk som gör det ljuger. Men här har jag 100% noll koll på detta. Men jag pratade med Halmstad bollklubb. Vi snackade om fotboll innan. Och då var ju Magnus Haglund, tydligen en sån tränare som tränar Halmstad, som vill ha en framförhållning i sina liksom, han vill veta att han har en lång horisont i sitt avtal. Det kan ju vara så att det är precis så här det är. Glenn har sagt, jag vill ha en lång horisont, annars så tar jag Erlangen. Och så har Erlangen stått där med en påse pengar. Vad vet jag. Och då har man behövt ta ett ställningstagande. Och då har man tänkt att men det här är nog ändå rätt gubbe att satsa på, för alternativet är för jobbigt. Och vad fan ska vi ha istället och så vidare.
Ja. Fair enough. Det är väl en tänkbar anledning, absolut. Man kan ju också tänka att att man ger förtroende, kanske får en anställd att prestera för att man visar att vi tror på dig här. Det är väl också en tänkbar sån att anledning. Så att det är de två. Men
det är väldigt intressant.
Jag hade ändå inte gjort det, för att jag hade ändå väntat. Nej,
och att han har två mästerskap på sig. Det behöver verkligen inte förlängas nu. Hade det varit så att efter januari, då hade det behövts ta ett nytt beslut eller sådär. Då hade det väl varit en sak. Men nu är det ju typ ett år kvar. Så att vi får väl se vad det landar i. Men Christian, du nämnde det. Niklas Rio Ekberg. En av de absolut mest framgångsrika landslagsspelare vi har haft på 2000-talet. Och även om man räknar in en längre tidshorisont också. Lägger klisterburken, kastar sina handbollsspeciale på kyrkogården och lägger ner landslagskarriären. Kommer ju gnugga på i klubblaget några år till. Men landslaget, tack och hej för Niklas Ekberg. En stor personlig favorit som jag verkligen kommer sakna i blå.
Ja, samma här. Jag tänker på just den här Rio. För jag var där med pappa och mamma och brorsan och syrran och hennes då ganska nya kille. Och jag kommer liksom aldrig glömma när vi satt där, jag, pappa och brorsan då, på rad. Och det blev som på 90-talet igen, att vi, alltså oberoende av varandra, så gallskrek vi på domarna. Och vi typ varenda avslut, eller varenda domslut. Och jag kom, alltså syrrans snubbe, Johan, är lite mer så här försiktig av sig då. Eller framförallt då, kanske när han var ny i familjen. Jag ska fråga honom vad han tänkte då. För det kan ju inte vara några positiva tankar. Men då var ju en jävla häftig avslutning på den, får man ju ändå säga.
Ja, jag minns att jag stod i, jag skulle passera säkerhetskontrollen på Landvetter flygplats. Jag stod tillsammans med Magnus Järnemyr och vi följde det liksom via radion. Jag vill minnas att det tog en jädra tid innan han fick skjuta den där straffen också.
Spanien, de var ju helt, Ike Romero gick ju fram till delegaterna och gjorde så här, och nu gör jag den här penga, den här härliga. Det var ett jäkla liv helt enkelt, för det var ju matchens absolut sista grej. Det var väl Jesper Nilsson va, som fick den på linjen.
Iskall Niklas Ekberg. Och en sån där, precis så som man vill ha en kantspelare, tycker jag. Snabb, kontringssäker, straffsäker, men framförallt otroligt säker i läget. Man vet att skickade ut bollen där, får han 2 meter att hoppa på, då är det 100% målgaranti. Visst, han kan hoppa på han kan hoppa på 10 centimeter också, men ger du honom ett ordentligt kantläge, då är det 100% mål. Älskar den typen av kanter.
Och en jävla trevlig prick också. Ja, gör jag med.
Ja, och det är ju någonting med de här jävla pålitliga målskyttarna som du liksom, som bara så här ansträngningslöst liksom bara gör en jävla massa mål. Och man kunde ana, han gjorde 12 i sin debutlandskamp när han var 20. Det är så jävla coolt. Det är, och så bara, han har, sen han bara fortsatt öst.
Baljo i Kiel, eller? Hur fan är det med det?
Jajamän, ja, flest mål i Kiels historia.
Det är också ganska bra, ja.
Och det kan han ju fortsätta bygga på nu då. Mm. Ja, men lite grann så här, varför, alltså, mästerskapet som ändå ska vara då delvis i Tyskland. Ska väl, eller är det bara i Tyskland, herrarnas?
Bara i Tyskland, va?
Ja. Och att han inte vill vänta en till.
Semi-hemmaplanen där, ja.
Semi-hemmaplanen, ja. Nej, för fan. Men, nej, vi får väl se. Han har gett oss tillräckligt.
Ja, verkligen. Och sen är det ju en position där det finns en del intressanta gubbar bakom också. Så att det ska väl inte behöva vara...
Charles Hugosson.
Charles Hugosson. Ja, det var väl egentligen det jag tänkte på.
Vilken plats är Hugosson, tror ni? I Glenn Solbergs hierarki på den positionen.
14:e.
Ja, någonstans där.
Finns det verkligen 13... heta i namn?
Ja, det skulle jag tro.
Okay. Ja, det tror jag.
Skulle man egentligen vilja lista dem, men det gör vi nästa gång.
Ja, men vilka har vi den nu? Det är DP och Walter Krins.
Sebastian Karlsson.
Hampus Olsson.
Isak Persson.
Ja, exakt. Gustav Wedberg före.
Ja, jo, men det tror jag. Det tror jag faktiskt.
Albin Selin, Anton Hallén kanske hade gått före.
Hur är åldersstrukturen mellan dem? Då skulle du nog säga att de ligger på samma nivå fast den som är yngst.
Ja, men han är 30 nu, Hugosson, va?
Ja, jag vet faktiskt inte exakt, men han börjar ju... Han är inte purfärsk längre. Mm.
Ja, han behöver inte vara rädd för att boka en liten utlandssemester i januari i alla fall.
Det är många salmonellafall i truppen. Han får hoppas på.
Ja, det ska vara jävligt många då. Inget ont om Hugosson. Fantastiskt fint.
15 ungefär.
Jag gillar honom skarpt såklart. Men jag tror att det finns några högerkant. Det finns ju också väldigt många riktigt bra... Eller är det så här att det finns väldigt många på landslagsnivå 4 plus högerkanter? Det som vi pratar om med Önnered. Det finns inte riktigt sådana 5 plus som vi har på några andra positioner i landslaget. Men det finns riktigt många 4 plus.
Ja, och det gör det på typ alla positioner. Sverige är ju jävligt, vi är jävligt bra, måste jag säga.
Kul. Hoppas på 7:a då, som du förutspådde.
Ja, exakt. Topp 7 tycker jag vi är i världen.
Mm. Och jag passar på att på förhand be om ursäkt för eventuella bakgrundsljud. Jag har nämligen 3 8-åringar som leker tv här en våning ner. Så att det kan möjligen vara så att vi får höra lite om deras tv-sändningar.
Var det som en annan när jag var 8-9 och lekte tv-sändning kring...
Lennart Hyland.
Nej, Sverige. Ja, Sverige, Sovjet, 1990. I Sportoni Halla i Prag.
Sannolikt. Jag kom hem och då hade de slagit sönder en tavla för att hitta en sån fin tv-ram att göra,
Bra, tv-ram.
Det var ju innovativt.
Jag kom på, för nu känns det som vi ska runda av. Jag kom på jättesmå bara konstaterade.
Kom du på 2 bullets nu?
Ja. Jag glömde säga innan ett namn som jag ändå vill lyfta till den här matchen som jag puffade för. Där jag och Charlie ska kommentera, som jag bestämde nu. Niklas González kommer.
Wow, han med sig sina kettlebells.
Ja, och han var ju en sån som när man själv var så här 9-10 så var det var ju han var en av de som gjorde störst intryck liksom.
Ändå. Var han trots Rasmus Bremer?
Ja, det skulle jag säga. Precis. Mm. Jag tror att han var med på det. För Rasmus sa ju det här också, att han är liksom snygg och sådär. Jag tror att Niklas González var med i någon sån där Vem tar vem? Eller något av de här programmen, om du kommer ihåg dem, på 90-talet. Och det andra var att jag faktiskt en handbollsrelaterad jag tänkte på en spelare som jag tycker har tagit störst kliv kontra förra säsongen. Kan ni gissa vem det är?
Vad sa du? Han har tagit...
Störst kliv i sin utveckling kontra förra säsongen. Eller kontra tidigare säsongen.
Ja, spelar han i drott?
Nej, jag är i handbollsliga. Aha. Jag spelar
Linusberg.
Jaha, ska han vara med på legendmatchen?
Nej, det var bara en bullet.
Ja, okej. Okay. Ja, men det är vi överens. Ja, jättebra. Ja. Men då måste jag bara droppa också en som jag tycker du kan ha på reservlistan på legendmatchen. Om jag är 28:e reserv på RKs 128:e reserv, så tycker jag du ska slå en signal till Mikael Mattsson.
Ja, Mikael Mattsson har jag pratat med. Han är ju super på såklart.
Ja, och apropå snygga, han kom väl typ trea i omröstningen Halmstad snyggaste en gång, tror jag.
Ja, just det. Ja, i den nöjesidningen som för övrigt jag drev.
Japp.
Ja, är det en cirkelslutning?
Mm. Är det dags nu, eller?
På tal om cirkelslutningar.
Han har gift sig, för att jag hittade inte honom under Mattsson.
Kjell Hörlund.
Ja, han kommer nu. Ja. Hej då.
Hej på er.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå en extra slag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.